Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bekänna vår synd och skuld. Gud, var mig nådig i din godhet. Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltjämt är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Helige starke Gud, vi prisar din son Jesus Kristus som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det eviga livet. Bevara oss i uppståndelsens glädje och ge oss evig salighet. genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande, från evighet till evighet. Amen. Idag är det påskdagen och vi ska lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Den står under första årgångens texter från Jesaja 25, vers 8 och 9, där de heliga orden lyder. Herren skall för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden, ty Herren har talat. På den dagen ska man säga sig, här är vår Gud. Honom väntade vi på, han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så sjunger kören, ja. Vi lyssnar också till dagens episteltext, andra årgångens, från Apostlagärningarnas 13 kapitel, vers 32 till och med 35. Paulus sa det till judarna, Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att ett löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram så som det är skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och han har uppväckt honom från de döda så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven. Det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: du ska inte låta din helige se förgängelsen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyfter jag hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa det till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss så bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Yeah.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som en söndagsmorgon stod upp ifrån de döda och triumferade över mörkrets alla makter. Dig ville vi tacka och prisa för din makt och för din härlighet. Fyll oss idag med glädje över din seger, med visshet om din närvaro hos oss och med delaktighet i ditt odödliga liv. Ja, Herre, kom till oss denna stund. Välsigna vår gudstjänst. Ge oss alla möjlighet ett möte med dig, du som är uppståndelsen och livet. Amen. Herren lever, lovad var min klippa och upphöjd vare min frälsningsgud. Så utbrister psalmisten, i detta fall kung David, i den 18:e psalmen i Psaltaren, vers 47. Kung David, mannen efter Guds hjärta, han var inget helgon på det sättet, han var syndfri. Men han var en person som hade ett levande förhållande till Gud. Han var en trons människa. Han levde i syndernas förlåtelse. Och David hade mycket att tacka Gud för. Hans beskydd och hjälp. När han var flykting till exempel. Och han tackade Gud först och sist för frälsningens gåva. Och han ger utlopp för sin glädje som vi hörde. Herren lever. Lovad vare min klippa. Och upphöjd vare min frälsningsgud. Och vi som lever i nya förbundets tid, vi tänker när vi hör de orden gärna på Jesu väldiga seger över synd, död och djävul. Påskhögtiden som vi nu firar ställer fram för våra ögon denna Jesu seger. Han som lades i graven död på långfredagens afton uppstod på påskdagens morgon. Och det är därför omkring en levande uppstånden frälsare som vi samlas till gudstjänst denna påskdagsförmiddag. Döden är besegrad. Livet triumferar. Vi har därför alla stor anledning till tacksamhet och lovsång. Och ämnet för predikan skulle bli detta. Herren är verkligen uppstånd. Herren är verkligen uppstånden, fastän många lever som om han fortfarande var död. Tidigt på påskdagsmorgonen skyndade Maria från Magdala till graven. Hon skulle tillsammans med några andra kvinnor göra Jesus den sista tjänsten genom att smörja, balsamera hans döda kropp för att skydda denna mot förruttnelse. Det säger särskilt i vår text att det ännu var mörkt då hon kom till graven. Det var mörkt i naturen, solen hade ännu inte gått upp. Och mörkt var det i Marias hjärta. Hon hade mist Jesus, sin bästa vän, sin välgörare. Hon älskade Jesus särskilt mycket därför att han hade befriat henne. Det sägs att hon hade varit besatt av 7 onda andar som plågade henne, materade henne. Men nu var hennes välgörare borta för alltid, menade hon. Hon hade sett Jesus hänga död på korset och varit med om hur Josef och Nikodemus hade begravt honom under stora ärebetygelser och lagt honom i Josefs nyuthuggna klippgrav och rullat en stor sten för öppningen. Och Maria sörjde. Hon hade glömt att Jesus så tydligt flera gånger hade sagt att det ska komma en tredje dag. Jag ska uppstå från de döda. Inte heller lärjungarna Petrus och Johannes, som det berättas om i texten, kom ihåg detta eller räknade på allvar med att Jesus skulle uppstå. De levde och handlade som om Jesus var död och alltid skulle vara död. Och på påskdagens morgon gick de, eller rättare sagt sprang de, till graven för att, som de tänkte, möta en död frälsare. Deras intresse kretsade omkring Jesu döda kropp och vad som hade hänt med denna. Vi har alla fått en levande uppstånden frälsare, men för många tycks han fortfarande vara död. Världens människor har ju aldrig räknat med Kristi uppståndelse. Vill man inte tro att Jesus uppstånden, som Bibeln lär, då måste man förneka och bestrida hans uppståndelse. Och det gjorde ju också översteprästerna och de skriftlärda. Och många i vår tid betvivlar uppståndelsen. En död kropp kan omöjligt få liv igen. Jesus menar de hade uppstått på ett andligt sätt kanske, i deras fromma fantasi. Och otrons människor får inte sällan hjälp av teologer och kyrkoledare som inte heller de tror på uppståndelsen. Och det är det värsta när människor innanför kyrkans murar sällar sig till Jesu uppenbara fiender och understödjer dessa i deras otro. Men också Jesus sanna lärjungar, som borde ha vetat bättre, lever ofta som om Jesus fortfarande var död. Maria från Magdala, Petrus och Johannes sörjde Jesus ännu långt in på påskdagen. De levde och handlade som om han inte var uppstånd. Också idag är det en frestelse för Guds folk att så fördjupa sig i problemen och svårigheterna som de möter under vandringen, att de glömmer att de har ju en levande frälsare som vandrar vid deras sida. Och Jesu lärjungar, de kan ofta bli modfällda när de tänker på Kristi kyrka och dess framtid. Det glesna i våra kyrkorum. De som håller på bibel och bekännelse vill stå för den rena och sanna läran blir allt färre. Och det kan vara anledning verkligen till missmod. Men Guds folk ska höja blicken. Herren Jesus lever. Han har inte övergett sin kyrka. Han har all makt i himlen och på jorden. Det är fortfarande han som styr och ställer. Och han har lovat att dödsrikets portar icke ska bli hans sanna församling övermäktiga. Gud ska till sist genom sin son Jesus Kristus segra av allt ont i vår värld. Det är det kristna hoppet. Herren är verkligen uppstånden, och det går att bli viss om detta. Maria från Magdala, som kom till graven tidigt på morgonen, fann att den stora stenen som hade täckt gravöppningen var bortrullad. Och själva graven var tom. Hon rusade med en gång tillbaka till Jerusalem. Sökte upp Simon Petrus och Johannes. Men hon kom med det budskapet. De har flyttat bort Herren ur graven. Och vi, det vill säga vi kvinnor, vet inte var de har lagt honom. Och nu fick Petrus och Johannes bråttom. Det står att de sprang till graven. Och det måste ha varit väldigt jobbigt, den språngmarschen på påskdagens morgon. I Jerusalem är det, som ni vet, backe upp och backe ner. Och man blir redan efter en ganska kort språngmarsch snart både trött och törstig. Men lärjungarna kom fram till graven. Och det var precis så som Maria hade sagt. Stenen var verkligen bortrullad. Vakterna var borta, och vad mer var, Jesu döda kropp var också borta. Men något våldsamt gravro var det inte fråga om. Det var ordning och reda i graven. Linnebindlarna låg där i ordning. Duken som hade täckt Jesu huvud var hoprullad på ett ställe för sig. Det står om Johannes att han såg och trodde. Vad var det han trodde? Jo, att Jesus var uppstånden. Det otroliga hade hänt. Jesu döda kropp hade uppstått till liv. En parallell till detta har vi ju det som hände en tid innan, något år innan, med Lazarus döda kropp. Jesus hade kallat honom tillbaka till livet. Lazarus, kom ut. Och Lazarus, den döde, kom ut ur klippgraven. Men lärjungarna hade ännu inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. De hade således inte fått upp ögonen för den frälsande betydelsen av Kristi uppståndelse. Att Jesus nu hade sonat våra synder, att han hade betalt vår skuld, att han hade lidit vårt straff. Och som en konsekvens av att frälsningsverket var fullbordat, nya Gud Fader hade blivit uppväckt från de döda. Men under 40 dagar som Jesus var med lärjungarna fick de klarhet i uppståndelsens varför. Jesus säger till lärjungarna enligt Lukas 24, så är skrivet att Kristus måste lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att bättring till syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk och först i Jerusalem. Ja, Jesus har uppstått från de döda. Det är väl omvittnat i den heliga skrift. Det berättas om minst 10 tillfällen då han uppenbarar sig för lärjungarna efter uppståndelsen. Och dessa blev till sist så övertygade om att Jesus levde, att det under fara för eget liv gick ut i hela världen för att predika det frälsande evangeliet. Ja, de flesta av apostlarna fick till och med gå i döden för sin tro. Också du kan genom Guds ord och andens vittnesbörd i ordet bli så övertygad om Jesu uppståndelse att du till och med skulle kunna dö för den uppfattningen, för den tro. Det innebär inte att vi kan förklara Kristi uppståndelse, hur det var möjligt. Men vi får bekänna den, vi får hålla fast vid det. Vi bekände ju här om Jesus Kristus i trosbekännelsen, att han blev både korsfäst, död och begraven, på tredje dagen uppstånden från de döda. Det här är kristendomens fasta grund. Allt vilar på denna sanning att Jesu Kristus kroppsligen har stått upp ifrån de döda den första påskdagen. Han uppstod till liv, krönt med ära och härlighet. Herren är verkligen uppstånden och han vill hjälpa oss att stå upp från synden till ett nytt liv. Han vill hjälpa oss att stå upp från synden till ett nytt liv. Mina vänner, det är inte nog att vi sjunger om Kristi uppståndelse, att vi hör talas om Kristi uppståndelse, att vi lyssnar till detta budskapet. Det är inte tillräckligt bara att konstatera att han uppstod. Nej, jag måste i tro låta Guds ande verka så att jag förlitar mig på detta budskap. Att jag i Kristi uppståndelses kraft kan stå upp ifrån synden och otron till det nya livet som Kristus har vunnit åt mig. Jag måste tro inte bara att han dog, att han uppstod, utan att han blev utgiven för mina synders skull och uppväckt för min rättfärdiggörelses skull. Det är en sådan tro, en sådan tillit till Jesus som frälsar. I mig själv är jag enligt skriftens vittnesbörd död i överträdelse och synder och främmande för livet i Gud. Och jag kan inte själv i egen kraft stå upp ifrån synden. Lika lite som en död människa kan göra sig själv levande. Utan allt samman är ett Guds verk genom den heliga ande. Paulus skriver, min Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder, av nåden är ni frälsta. Och det är evangeliet, budskapet om syndernas förlåtelse Så när det mottages i tro som verkar denna uppståndelse till andligt och evigt liv. Bibeln säger oss också att denna andliga uppväckelse sker i dopet. Dopet är ju ett nådemedel. Dopet frälsar. Dopet föder på nytt i kraft och Guds ord. Därför kan Paulus skriva till de kristna i Kolosse. Ni har ju med honom blivit begravna i dopet. Ni har också i dopet blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Honom som uppväckte honom från de döda. Också er har han gjort levande med honom. Ty han har förlåtit oss våra synder. Därför ska vi hålla nådemedlen högt i vår lutherska kyrka. Och du vet vilka nådemedlen är. Guds ord, dopet, nattvarden. Avlösningen. Genom dessa medel verkar Guds heliga ande andligt liv hos människor som enligt skriftens vittnesbörd är döda i överträdelse och synd. Men det gäller att inte bara höra utan också låta Guds ord gå in i ens inre och verka ett förkrossat hjärta. Det gäller att låta Gud verka. Att inte säga nej tack när Gud ropar sitt, vakna upp du som sover och stå upp ifrån de döda. Så ska Kristus lysa fram för dig. En levande frälsare som vill göra dig levande genom sitt ord. Herren är verkligen uppstånden och det bör prägla våra liv. Den urkristna församlingen, hela dess liv och verksamhet, präglades av Kristi uppståndelse från de döda. Det var den händelsen som liksom vände hela utvecklingen. Kristi kroppsliga uppståndelse är grunden för vår tro. Det är fäste på vilket allt vilar. Ja, man till och med ändrade vilodag från lördag till söndag för att riktigt stryka under att varje söndag är en uppståndelsedag. Och därför också bör vara en gudstjänstdag. En glädjedag. Jesus uppstod på påskdagen en söndag. Och nu ska för den kristna kyrkan varje söndag påminna om att Kristus har uppstått och han lever. Och detta är en viktig påminnelse. Och det är en sanning detta att Kristus uppståndelse som bör prägla våra liv. Hans uppståndelse säger oss först och främst att vi liksom Jesus nu kan segra över döden. Döden har annars en väldig makt i vår värld. Den slår till sist omkull både diktatorer och fattiglappar. Både de stora i denna världen och de små. Ingen kan värja sig mot dess ankomst. På sin höjd uppskjuter den genom läkarnas ansträngningar och genom lämplig medicin. Men döden har mött sin överman i Jesus Kristus. Han har genom sin segerrika uppståndelse triumferat över den. Och Guds ord säger oss att också vi kan segra genom Jesus Kristus, segra genom tron på honom som har segrat. Jesu väldiga löfte gäller också oss idag. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Dödens udd som är synden är borttagen i Jesus. Döden kan inte i djupare mening skada den som har funnit liv i honom. Kristi uppståndelse säger oss också att vi som tror dagligen ska stå upp ifrån synden och leva det nya livet. Om ni alltså uppståndna med Kristus, det vill säga födda på nytt, Guds barn, säger Paulus till de kristna i Kolosse, så sök det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan. Icke till det som är på jorden. Det nya livet innebär att vi varje dag i Kristi uppståndelses kraft säger ett glatt och frimodigt ja till Gud. Ett ja till hans goda vilja. Och varje dag säger ett lika bestämt nej till synden och det onda. Det är på det sättet som den gamla människan hos den troende mer och mer försvagas, dödas, korsfästes. Och samtidigt som Kristus eller den nya människan blir allt starkare, vinner allt mer välde så att säga i den troendes liv. Redan i ditt dop blir den troende människa, blir du invigd eller kallad till att leva på detta sätt. Luther säger nämligen i sin lilla katekes att den gamla människan i oss ska genom daglig ånger och bättring förkvävas och dödas med alla synder och onda lustar och en ny människa dagligen framkomma och uppstå vilken i rättfärdighet och helighet ska leva inför Gud evinnerligen. Men ska du kunna leva ett sådant liv, ett segerrikt liv, i Kristi uppståndelses kraft, då måste Gud först få väcka dig upp ur syndasömnen och sedan göra dig levande genom evangelium. Med mindre går det inte. Här hjälper det inte med enbart religiöst intresse. Här hjälper det inte med enbart kyrkligt engagemang. Guds ande måste föda dig på nytt och göra dig till en ny skapelse i Kristus Jesus. Kanske finns du här idag i Elsebergskyrkan som känner fruktan inför tanken på döden och domen. Du vet med dig att du inte är beredd om du skulle dö nu idag. I denna stund. Är det så att du känner det så, har det så, tackar då Gud för att han inte har övergett dig eller lämnat dig åt sitt öde, utan fortfarande trofast står vid ditt hjärtas dörr och klappar. Oron du känner, längtan du känner efter frid med Gud, allt detta är tecken på att Herren söker dig. Öppna då för honom. Tro dina synders förlåtelse för Jesus skull. Det är så som du kan uppstå från den andliga dödens läger och leva det nya livet i tron på Guds son. Och du som vet med dig en övergång från död till liv, från otro till tro, glöm inte vad som är grunden för din kristendom. Det är inte dina gärningar, det är inte dina förtjänster, det är inte din fromhet, det är inte din omvändelse, det är inte din tro. Utan det är Jesu försoning på Golgata kors och hans segerrika uppståndelse på den tredje dagen. Och låt denna tanken på Kristi uppståndelse få prägla ditt liv. Var frimodig i din kristendom. Jesus den uppståndne frälsaren står vid din sida, jag går vid din sida dag för dag. Och genom tron på honom kan du segra över allt ont. Kämpa mot synden, lägg bort den allt mer. I Kristi uppståndelses kraft kan du bli en segervinnare. I dig själv är du svag, men i Kristus är du stark. Och han som har börjat det goda verket i dig, han vill också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Amen. Låt oss bedja. Lovad var du, vår Herre Jesus Kristus, som genom din heliga uppståndelse har brutit dödens udd och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Vi ber dig. Ge oss del av det liv som du har vunnit åt oss. Verka i oss genom livets ord. Hjälp oss att varje dag vandra i din uppståndelses kraft. Och ge oss en gång med alla kristtrogna en glädjefull uppståndelse. Amen. Så. Till sist från denna plats, vår Herres Jesu Kristi nåd, Gud vår Faders kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er alla. Amen. bedja, allsmäktige himmelske Fader. Vi prisar dig för att du uppväckt din enfödde son och gjort honom till en segervinnare över synd och död. Herre Jesus, du livets furste, hjälp oss att i din uppståndelses kraft stå upp och vandra ett nytt liv. Skänk oss det levande hoppets tröst. Kom till oss så som du kom till dina första lärjungar och ge oss din frid. Behåll oss i denna frid och låt oss i dödens stund förnimma att du är uppståndelsen och livet. Ge oss till sist en glad uppståndelse och låt oss med den segerfirande församlingen evigt få sjunga ditt lov. Amen. Allsmäktige Gud, himmelens och jordens skapare, vi tackar dig för att vi denna stund får komma inför ditt ansikte. Tack för din godhet och kärlek till oss. Tack för att vi återlöste med din sons blod. Tack för att du genom din heliga ande vill verka mäktigt i våra hjärtan. Vi tackar dig också för påskens stora händelse. Jesus utgiven för våra synders skull, uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och vi ber dig, se nåd till våra kära som du gett oss i livet. Bevara i din kärlek dem som genom dopet och tron hör dig till. Och uppsök alla som kommit bort ifrån dig. Skynda till deras hjälp som i denna tid kämpar för sin frälsning. Skydda och välsigna din kyrka i hela vår värld. Ena henne allt mer sanningen. Låt ditt ord överallt bli predikat rent och klart och mottaget i tro. Sänd arbeta till den myckna skörden och välsigna deras arbete. Ge kärlek till ditt ord och hunger efter ditt ord bland både unga och äldre. Välsigna församlingsarbetet här i Elsebergskyrkan. Herre, låt ditt ord ha framgång. Låt det nå ut till många här i denna stad. Många både äldre och yngre, medelålders. Herre, verka ibland oss med din gode heliga ande. Omvändelse, tro, nytt liv. Och gör vår församling till ett hem för all fler människor i vår bygd. Tänk på dem som kämpar med sjukdom, är i nöd och fara. Och särskilt ber vi för dem vars namn vi nu tyst nämner inför dig. Välsigna vår konung, regering och riksdag och alla som bär ansvar i samhället. Skydda oss för krig och allt annat ont. Ta hand om vårt arbete, hjälp dem som inget har. Bevara alla biskopar, präster och församlingar i rätt lära och heligt liv. Återför det förvillade och gör barmhärtighet mot din kyrkas fiender. Hjälp dem som lider förföljelse för Jesu namns skull. Vi ber särskilt för de kristna muslimvärlden. Och idag ber vi särskilt för Syrien, för hela läget där. Och inte minst för den kristna minoriteten som är så utsatt. Förföljd, plågad. Herre, förbarma dig över dem. Ge fred. Ge samförstånd mellan folkgrupperna. Och låt ditt evangelium få bli predikat rent och klart också i hela muslimvärlden. Rena oss från alla våra synder. Skänk oss ett försonligt sinnelag mot våra medmänniskor. Ge oss, Herre, din frid idag och alla dagar. Och när vår livstid är ute, låt oss då få insomna i tro på dig för att sedan uppvakna i din härlighet. Bön oss, o Gud, för Jesu vår försonares och förebedjares skull. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Böj era hjärtan till Gud och tag emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen, amen, amen.
God.